Okej, jag har varit borta länge och jag vill börja med att säga tack till alla tålmodiga lyssnare där ute. Nu är vi äntligen tillbaka. Vi ska testa ett nytt koncept har jag tänkt. Jag får väldigt många frågor på Instagram framförallt. Och en del av de här frågorna liksom förtjänar ett längre format har jag känt. Så grundidén nu här är att jag ibland ensam och ibland med gäster ska försöka besvara eller resonera kring många av de här kloka frågorna som vi får in. Och ja, jag hinner ju helt enkelt inte sitta och svara på DM heller. Så jag tänkte att vi skulle helt enkelt göra det nu, så ni får ha överseende med att det här är i experimentell fas. Men jag ska inte bli för långrandig, så vi sätter igång helt enkelt. Och idag har jag plockat upp en fråga som har kommit i olika förpackningar under lång period. Den har att göra med hur man ska prata om hudfärg och rasism med barn. Och jag har med mig en fantastisk gäst som jag har förmånen att få besöka på sin mottagning. Och det är Hanna Wallensten. Jag vet inte om jag säger det rätt, för det är två E.
Ja, eller hur? Men det är fortfarande bara en sten.
Ja, ah, okay. Det är inte så här Stin eller någonting.
Jag har varit... Nej.
Okay, det är Hanna Wallensten, det var korrekt.
Det var korrekt.
Och det är jätteroligt att få prata med dig. Vi har ju så här samtalat lite med jämna mellanrum och kommit i kontakt med varandra så här på många olika sätt. Vi har väl aldrig pratat med varandra på det här sättet. Jag vet att vi har pratat om det.
Ja. Ja, men det här är första gången.
Det här är första gången. Vi är på din mottagning på Södermalm.
Ja.
Det är en hund här som heter Bamse, din hund.
Ja.
Och jag berättade precis om att jag befinner mig i någon slags exponeringsfas.
Just det, kring hunden.
Kring min, ja, exakt, kring hunden och hundar allmänt.
Eller mig. Nej.
Exakt. Precis, exakt. Så att, vi sitter på din mottagning, väldigt mysigt. Vi ska helt enkelt, du är ju psykolog, föreläsare. Och mycket, mycket annat såklart. Du har ju haft ett sommarprat.
Ja.
Du dyker upp tv-soffan med jämna mellanrum. Du är med i radio och olika poddar. Mm. Och jag har följt dig med stort intresse under lång period. Och som sagt, jag tycker du gör ett fantastiskt och viktigt arbete där ute.
Tack snälla.
Men jag har sett fram emot det här.
Så
vad vi skulle göra det är att vi ska köra en fråga. Och den ska vi liksom botanisera i tillsammans. Och så jag börjar med att läsa upp den här podden. Och den här personen har valt att vara anonym, vilket är fullt rimligt. Men hon skriver så här då. Hej, jag är mamma till en dotter som är 3 år. Under hennes inskolning på förskolan så hamnade jag i en situation som jag tyckte var knepig. Och jag känner att jag behöver rådfråga någon som vet för att det ska bli rätt här. Min dotter är alltså ny på förskolan och det är dags att äta. Jag är med och sitter bredvid henne. Vid matbordet förs vanliga trevliga samtalsämnen mellan oss, de övriga barnen och pedagogen. Efter en stund tittar min dotter på mig och säger, trevligt och lugnt, han är brun. Och refererar då till barnet hon sitter bredvid. Detta är enbart en observation, helt utan värdering. Mitt svar blev, ja han är brun, med samma lugna tonfall hon själv haft. Min dotter släppte sedan detta. Men jag undrar nu, gjorde jag rätt? Och sen fortsätter hon också prata lite grann om att hennes dotter lika gärna kunde sagt fröken har lockigt hår eller fröken har blå ögon och så vidare. Och så det första grejen jag märker här är att det finns en vilja att avdramatisera det. Vilket jag tycker är klokt. Det är verkligen någonting som jag tänker väldigt mycket på. Och sen har hon lite mer tilläggsfrågor sen som vi kan komma in på lite senare. Men den första frågan är så här, gjorde jag rätt? Och jag beredde, min hjärna gick så här på högvarv direkt. Jag tänkte att det hade varit kul att diskutera det här. Men ja, du var faktiskt första namnet jag tänkte på.
Ja.
Någon som har så här, som är psykolog och som har liksom kommit i kontakt med den här typen av situationer tidigare. Så jag tänker mig att vi bara börjar med att få din take på det här.
Ja, men det är inte så lätt att få oss psykologer att säga ja eller nej eller rätt eller fel. Men i just det här fallet så är jag nog benägen att slå till på ett ja. Jag tycker att hon gjorde helt rätt och på ett väldigt fint sätt. Pojken som sitter där är brun, barnet noterar det och föräldern bekräftar, du har uppfattat rätt, det är varken mer eller mindre och finns ingen anledning att göra det vare sig större eller mindre, det är precis vad det är, det är en brun pojke som sitter där, jättefint.
Just det, jag tycker det är rätt intressant också att det är, hon fokuserar på det här med ett lugnt tonfall. att så här, jag svarade med samma lugna tonfall och att hon också nämner att så här, i det här specifika sammanhanget så fanns det ingen värdering i det.
Exakt, det är ju det som gör hela skillnaden här. Att det här är en beskrivning av någonting, precis som vi beskriver, precis som den här personen som skriver in också säger att det kunde ha varit att fröken har lockigt hår eller att tjejen har blå tröja. Precis. Det är neutralt, det är inte värdeladdat. Och att svara med samma tonfall, det är ofta, handlar ju ofta om att vara inkännande.
Mm.
Det gör vi i många olika situationer och sammanhang. Att vi svarar upp i ungefär samma stämningsläge.
Vad hade varit risken annan? Om föräldern hade sagt nej, så där får man inte säga till exempel?
Ja, det vore ju jättekonstigt om föräldern sa så här, nej, så där får du inte säga.
Ja, för jag kan tänka mig att det där är också ett väldigt vanligt förekommande scenario. Speciellt för vita föräldrar som inte nödvändigtvis har den här vanan att prata om hudfärg med sina barn. Alltså, som icke-vit förälder blir du illa tvungen vid något tillfälle i livet att konfrontera det.
Ja, jag tänker att det skulle ju skicka en signal om att det är något problem med den här bruna hudfärgen. Och en brun hudfärg är ju inte ett problem i sig.
Nej, det är
lika lite hudfärg. Som en vit hudfärg eller en svart hudfärg.
Men det jag tänkte på var dels en anekdot. Och det var att det var, måste vara 12, 13, kanske 14 år sedan så var jag förskolevikarie. Och jag dök upp i en förskola i Bromma. Det var, man får ju åka runt i olika förskolor och skolor. Och så fort jag kom in i rummet, jag hade fått fel tid. Så jag kom in precis under så här morgonsamlingen. Och jag kliver in i rummet och så är det en liten vit pojke, det är viktigt i sammanhanget. Han hoppar upp och det första han säger så här, hjälp, han är så svart och brun, säger han. Och han, alltså, det intressanta är att han verkade vara mer exalterad än någonting. Så han så här, skuttade omkring och det blev, du vet, den här så kallade, den kända dåliga stämningen. Det var bokstavligen det första som mötte mig och personalen var så här, det var väldigt så här, hyschande och så här, de la så här, våt filt på det här och han satt sig ner och jag uppfattade liksom hans beteende som så här skamset efter det. Och det var verkligen så här, det var bara en jättekonstig inledning. Och då tänkte jag direkt, jag försökte förstå så här, vad är det som händer? Är det att han aldrig har sett liksom svarta personer eller människor som bryter mot den här normen som han är van vid? Är det en exponeringsfråga? Men så det var en kombination av typ så här, det var hjälp, han är så svart. Jag kommer ihåg att han sa både svart och brun.
Ja.
Vilket är intressant för att här pratar de ju om brun och då, jag tolkar det ändå som att barnet ser en svart pojke i det här fallet. Så under hela dagen så var de här barnen, och det var bara vita barn. De la inte heller värdering vid det, men de var väldigt fascinerade över min hudfärg. För det var uppenbart att det var, de kanske har exponerats för det i tv-serier eller något sånt, men det verkade som att det var väldigt, väldigt nytt på dem. Så det var väldigt mycket fokus på din hand är brun, min är beige eller skär. Ah. Och så de höll på så. Redan det var min första interaktion med typ så här barn. Och speciellt så här, för jag har också varit förskollärare i Tensta. Liksom. De flesta barnen är normbrytande av, jag tänkte säga av naturliga skäl, men det är politiska skäl.
Normbrytande mot den vita majoritetsnormen.
Exakt. Och där var det inte så här lika fokus. Jag tänker att det har delvis att göra med exponering helt enkelt.
Absolut.
Så det är egentligen inte det vi ska prata om. Men
jag tycker att det är intressant en sak till där. Det är att den här pojken när du kliver in på förskolan, han säger hjälp. Just det där hjälpet, det berättar ju någonting för oss om att oj, det är någonting som är alarmerande.
Mm.
Och då blir man ju nyfiken på vad har den här pojken för associationer. Exakt. Till personer som han uppfattar som bruna och svarta.
Exakt.
Där hade man ju jättegärna velat fråga så här, hjälp, vad är det som kan hända?
Ja, exakt.
Att man hade velat fråga honom, då kanske han hade sagt nej, men i mitt tv-spel där du. Eller
precis, utforska det.
Precis,
typ. Motsatsen hände ju där. Så
precis.
Det var, egentligen var det som var min poäng. Det var att där blev det så här hysch, och samtalet bara dog helt.
Exakt.
Det skulle vara jätteintressant att på ett pedagogiskt plan sitta ner och försöka ta reda på så här, vart kommer de associationerna ifrån? Varför,
Och ibland så behöver vi inte heller göra så mycket mer än just bara att visa ett intresse. Att bara säga så här, hjälp! Vad är det något farligt? Mm. Lite lekfullt.
Precis.
När vi inte uppfattar att det finns någonting att det inte finns en elak avsikt, utan med all sannolikhet så var ju det här ett barn som bara var nyfiket och tyckte det var lite spännande här. Vem är det här som kommer in?
Just det, just det.
Och uppenbarligen tyckte de ju det eftersom de var det var fler än det här barnet som var roade av att liksom få lära känna dig och förstå lite mer.
Exakt, och det är intressant. Alltså, här blir det blir uppenbarligen lite spekulativt för det finns mycket information som vi inte har.
Verkligen.
Så det är en brasklapp som man ska kosta. Vi resonerar utifrån den information vi har och den kunskap och de erfarenheter som vi besitter. Men en fråga jag hade spontant var också, brukar barnet referera till vita barn? Alltså finns det samma benägenhet att säga, titta det barnet är
just det.
Beige eller...
Då tror jag att alla som är vita och som har rest till länder där majoritetsbefolkningen är brun eller svart har varit med om att det har kommit fram barn som har velat titta och känna på dem och ta på deras hår och sådär. Så det har ju, precis som du är inne på, det har ju verkligen att göra med vad är vi vana vid? Vad har vi för bilder av människor som ser annorlunda ut än vi själva och de vi oftast möter?
Mm. Så det här känns ju baserat på igen, den information vi har tillgång till. Det känns som det är så här pre-socialisering, så här, innan
exakt.
Socialisering. Och jag har ju många så här, haft många smärtsamma samtal med inte minst icke-vita barn som har kommit hem och någon har sagt kanske du ser ut du så här brun som bajs till exempel.
Just det.
Det var en av mina närmsta vänners döttrar som hade sagt det och var exceptionellt ledsen över det. Då fanns det ju en värdering.
Precis. Eller framförallt, precis. Och där är det ju viktigt att den vuxna personalen eller vuxna runt omkring reagerar och säger, så där säger man inte. Mm. Man säger aldrig att någon är som bajs. Det spelar ingen roll om det har att göra med hudfärg eller med lukt eller vad som helst. Så säger man inte. Det där är inte snällt.
Precis.
Så tar vi tag i det.
För föräldern här, det jag gillar med det här, och nu har jag inte läst hela det rätt långt, det är, men jag ska parafrasera här, berättar jag också längre fram, så här skriver hon, jag kan säga det, jag vill inte säga så säger man inte, för hon hade inte sagt ett fult ord, hon får ju absolut inte få uppfattningen att vara brun är ett fult ord eller ett skällsord, jag vill att hon ska fortsätta känna att brun i det här sammanhanget bara är en hudfärg som hon själv inte har. Så det finns ju väldigt mycket insikt, normkritisk insikt i det här DM:et. Men jag är också, jag börjar så redan nu tänka på hur ska man förebygga? Ska man redan vid första tecken på att de här barnen börjar markera hudfärg? Ska man redan då börja förbereda sig för det här samtalet? Som, alltså förr eller senare så kommer de ju snappa upp de här sociala signalerna.
Vilket samtal tänker du att vi
alltså,
att
man ska samtalet om att vi lever i en hudfärg där vi lever du och jag lever i absolut en hudfärg.
Ja.
Vi lever i en värld där det finns associationer kopplade till hudfärg som kan driva diskriminering.
Ja, precis. Men jag tänker att så länge vi är i förskoleålder då har vi ju väldigt alltså jag tänker att i förskoleåldern kan vi verkligen lägga en jättebra grund som handlar om respekt och att vara en bra kompis, att vara snäll, att alla ska få vara med. Den grunden, om vi lägger den grunden i förskoleåldern, då kommer alla de här samtalen om att det är oschysst att döma folk utifrån deras utseende.
Just, man får ta det, på...
det kommer att komma väldigt naturligt. Och ibland kommer det redan i slutet utav förskoleåldern när barnen är i femårsåldern. Men oftare är det här sånt som man brottas med uppe i lågstadieåldern. Att barnen tar in lite mer utav omgivningen. Och det vi kan göra redan i förskoleåldern det är ju också att se till att försöka erbjuda en bredd. En bredd utav bilder och föreställningar, idéer om vad olika människor kan vara. Grundlägga en känsla av att ingen får vara taskig mot mig eller mot någon annan.
Jag gillar det här utforskande sättet att man redan tidigt börjar prata om att ja, det stämmer att människor har olika hudfärger och börjar prata om att det betyder ingenting i sig, men tyvärr lever vi i ett samhälle där det här händer och man tillskriver mening och så vidare. Men en helt annan terminologi misstänker
jag
än fyraåringar. Men hur som? Alltså att man behöver
nej, men det är det jag menar. Att jag tänker att en fyraårings hjärna kan inte ta in de större samhälleliga perspektiven. Det blir för svårt. Utan när vi pratar med med barn i den åldern, då behöver vi hålla oss till att göra bra eller göra dåligt eller vara snäll eller taskig och sådär.
Man håller den typen av koncept som man...
Precis.
Kan,
ja. Däremot så kan... Sen kan det vara så att det kommer saker på tv, det kommer löpsedlar, alla är oroliga över någon samhällsutveckling och sådär. Och då får vi också, det är otroligt viktigt att åldersanpassa, men det är inte heller så att vi kan säga så här, alla 4-åringar klarar av det här och alla 12-åringar. Utan vi måste också individanpassa. Men det vi gör då, många är så här, men jag vet inte när vi skulle prata om de här frågorna, för det kommer liksom inte upp i vår vardag. Då kan jag tänka lite så här, men ser ni vad det står på löpsedlarna? Mm. Ser ni, hör ni, vad ser ni på för tv-serier och så vidare? Det kommer nästan alltid upp tillfällen då frågor som berör hudfärg och rasmotsättningar eller rasism eller ojämlikheter på andra områden i samhället finns representerade. Och då kan vi passa på. Då kan vi säga så här, usch, jag tycker det är så orättvist att den här och den här behandlar den där och den där på det sättet. Eller usch, här finns det en lång historia. Det här är inte första gången som någon beter sig illa mot. Och det är lätt hänt att vi tänker att det här är ett samtal som bara vi som är föräldrar till barn som är bruna och svarta ska ha med våra barn. Men det är naturligtvis minst lika viktigt att alla föräldrar, också föräldrar till de som hör till majoritetsbefolkningens hudfärg, har.
Precis, och då behöver man prata om privilegier till exempel. Och det är ju klurigt, men jag tänker mig spontant att man kanske ska lägga in när man pratar med ett barn så här, vissa barn som är bruna, man får väl liksom använda den terminologi som barnet använder, och så ser man. Däremot om man har en hudfärg som dig, så blir man inte utsatt för just de sakerna.
Och
då kan man ju liksom öppna upp dörren för att diskutera det.
Det kan man verkligen göra.
Perspektiv.
Det kan också...
Det känns som den här föräldern verkligen har förutsättningarna och viljan att kunna göra det.
Så verkligen.
Det gjorde mig väldigt glad när jag just såg det här, den här normkritiska ingången som jag tyckte att det fanns. Okej, jag märker att min hjärna den fortsätter gå på högvarv. Jag har massa infallsvinklar, många frågor, många, men vi ska börja runda av strax. Ja. Så jag tycker vi har liksom kommit med många bra konkreta tips och punkter. Alltså, vilka tips ger du då till föräldrar som själva tillhör vithetsnorm och ändå vill ta den här diskussionen med sina barn? De kanske inte kommer så liksom, från ett privilegieperspektiv i någon mening.
Mitt allra första råd är fundera över dig själv. Vem är du? Hur ser du på dig själv? Hur ser du på din hudfärg? Vilka privilegier kommer med din hudfärg? I vilka sammanhang är du representerad och hör till normen? I vilka sammanhang är du inte det? Och hur brukar det kännas då? Och när du har lite kläm på det där, då kommer du också veta vad du brukar tycka om och vad som brukar vara hjälpsamt för dig, för att du ska känna att det känns bra att vara jag, eller här känner jag mig välkommen. Till exempel att någon frågar om du ska följa med på lunchen, till exempel att någon säger hej, att någon håller upp en dörr, att någon är trevlig, vänlig. Samma saker lär vi våra barn generellt. Liksom. Bara så här, allmänt hyfs och vett. Det är nummer ett.
Nummer ett, ja.
Och nummer två är att vara intresserad. Lyssna på vad ditt barn säger. Om du tänker så här, vad var det där? Jag vet inte, det känns lite tvetydigt. Var det där otrevligt eller inte? Ställ en följdfråga. Hur tänkte du? Hur menar du? Berätta, vad var det där för någonting? Och om du hör att de säger och gör saker som, nej men det här är ju inte schysst, säg det. Det där som du sa nu.
Ja.
Det tycker inte jag är schysst. Det där är inte okej. Så där säger vi inte. Så där gör vi inte. Det där blev inte alls något bra. Så
precis,
att vi är tydliga.
Där tänker jag skulle bara lägga till det. Där tänker jag att till exempel så här, idéer om färgblindhet kan sätta käppar i hjulet.
Ja,
för det här
verkligen.
Intresset. Du kan, om du själv har en sån stark självbild som är så otroligt kopplad till din identitet.
Just det.
Som du får höra bara... Din instinkt kanske blir att säga så här, nej, vi ser inte färg i det här huset. Och då kanske också det blir ett hyschande. Du tänker att det kommer från en bra plats.
Exakt.
Och det kan absolut vara att du föreställer dig att om mitt barn börjar prata om hudfärg nu, då imorgon är hen SD-are. Typ att det kan finnas en sån nästan alarmistisk känsla.
Jätte.
Och där skulle jag verkligen vilja skicka med att när du känner så,
ja,
det är då du ska stanna upp och reflektera mer.
Ja, men precis.
Och det finns ett bra begrepp inom normkritisk forskning som kallas för reflexivt förhållningssätt som jag gillar. Och då precis det som du sa, att stanna upp och reflektera.
Ja.
Okej, vi vill kanske inte att man ska sätta värde på hudfärg, men mamma eller pappa kanske också gör det. Och då alltså, försöka hitta någon, att inte gömma sig bakom idén om färgblindhet i princip.
Nej, men,
det kan vara hämmande för konstruktiva konversationer.
Jätteviktigt, just det där. Och det är därför det också är mitt första råd. Att lägg märke till din egen hudfärg just först.
Ja.
Vilket verkligen inte är vad vi oftast är fostrade med. Utan många av oss är ju fostrade med att nej. Hudfärg är inte viktigt, det ska vi inte tänka
exakt.
På.
Och det är en stor fullt risk att man bara överför det till barnet.
Exakt, och det är en fullt begriplig, det var en god tanke att hudfärg faktiskt inte har ett värde, för det har det inte.
Nej.
Men det har en betydelse, i dagens samhälle har det en betydelse och därför behöver vi vara medvetna om den. Det betyder inte att vi ska värdera den, utan att vi ska vara medvetna om att olika hudfärger i vårt samhälle får olika konsekvenser.
Precis, och jag tror att det är den här balansgången att förklara att vi ska inte se skillnader, men det finns skillnader. Alltså det är den här grejen med att försöka förklara att det finns inga skillnader, men det finns skillnader. Det är väldigt paradoxalt.
Ja,
alltså.
Och jag skulle nog vilja, och för att inte trassla in sig i det, så skulle jag snarare vilja säga så här, vi ska vara schyssta.
Mm.
Vi ska vara schyssta mot
nu
varandra.
Nu tänkte jag på de vuxna visserligen.
Ja, okej.
Okay. men, ja, exakt.
Ja, men med vuxna tycker jag inte heller att det är så förfärligt svårt, utan
nej.
Det handlar om att det finns inte olika värde i olika hudfärg. Men att leva med olika hudfärg i vårt samhälle får olika konsekvenser.
Precis. Det var olika sätt att beskriva det på. Men, men absolut, så jag tror att det är den balansgången. Och den, en önskelista jag har, nu är det snart jul, det är att förskolevärlden ska skaffa sig kompetens och kunskap kring hur du ska kunna prata om skillnader. Och liksom hålla den där balanslinjen mellan att så här, det är klart att det finns inget värde i hudfärg.
Mm.
Men det gör det socialt. Vi lever i samhällen där vi tillskriver människor skillnad. Och så vidare. Och att det har praktiska och faktiska konsekvenser för människors liv.
Ja.
Helt enkelt. All right, alltså, det skulle aldrig ta slut om inte man sätter P. Hade du något annat tips utöver det?
Nej, vi stannar där tycker jag för idag.
Ja,
så får vi väl återkomma om det kommer massa
verkligen.
Smarta följdfrågor.
Det är ett jättebra sätt att runda av. Tack så jättemycket.
Tack själv, tack för att du tar det här samtalet.
Ja, självfallet och detsamma. Och det kan man ju liksom följa på
LinkedIn, Facebook, ja. Instagram.
Exakt, så följ Hanna och följ mig, följ den här podden. Om du gillar det, likea, kommentera, betygsätt, så länge du ger ett bra betyg ska tilläggas. Och dela det med någon nära vän. Eller men fortsätt lyssna in, vi kommer komma med fler avsnitt. Så jag tänker att det är alltid svårt att avsluta, men jag tänker att vi bara sätter P här.
Ja, tack
stort
så
tack,
mycket.
Tack så jättemycket.
Hej.
Hej.